Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sibiri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är immunrörelsen, om att börja med smärtstillande citadon och sluta ett heroinmissbruk, om tarotkort, Alzheimers och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Nio av 10 svenskar säger sig vara redo att donera organ efter sin död, enligt föreningen Mer Organdonation. Det är den starkaste donationsviljan i världen. Ändå ligger vi långt efter andra europeiska länder när det kommer till att möjliggöra fler transplantationer i linje med befolkningens donationsvilja.
Men istället för att hamna då på karnevalen i Rio som du har tänkt, så hamnar jag då på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
I det här avsnittet möter vi Peter, som i början av 20-årsåldern plötsligt fick reda på att han var njursjuk.
Jag har varit väldigt sportig och levt ett liv som alla andra. Och därför blev chocken så mycket större när mina läkare sa att jag hade en kronisk sjukdom som de inte kunde göra någonting åt.
Och för att lära oss mer om just organdonation och transplantation pratar vi med Bengt von Surmühlen, överläkare på transplantationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Och då blir det ju äldre man är, ju färre anhöriga finns det som inte bär med sig andra sjukdomar som gör att man blir olämplig som levande en njurdonator.
Uppsala, en myllrande studentstad med sitt universitet från 1400-talet. Här utbildar sig Peter och han har pluggat i 2 år när han känner att han vill ut och se världen. Han är mitt i livet och känner sig odödlig.
Så jag skulle åka till Japan och plugga japanska och ge mig ut på ett äventyr. Och behövde egentligen då ett friskhetsintyg. Så att jag åkte förbi en läkare för att de skulle liksom snabbt signera att allting ser så bra ut, vilket jag kände mig. Men ringde upp bara någon vecka efter och sa att nej, men det här såg inte så bra ut. Hur mår du egentligen? Jag bara, jo, jättebra. Du har ett jättehögt blodtryck. Och jag minns faktiskt inte ens hur högt det var, men de var liksom alarmerande högt, så jag fick åka in direkt på sjukhuset och inom kort så fick jag göra en biopsi också, vilket innebär att man tar en liten bit av ens lever för att titta liksom på cellnivå då, hur njuren ser ut. Och det var då man upptäckte då att jag hade den här sjukdomen som ingen i min släkt har. Alltså.
Läkarna berättar att han har fått problem med sina njurar.
Och det var ingenting jag hade gjort för att liksom förtjäna det, det fanns inget i släkten. Det fanns liksom ingenting som de kunde förklara egentligen hur jag hade fått den här sjukdomen. Det kallades för IgA-nefrit, förstod jag inte ens vad det betydde. Det var inte så viktigt heller vad de kallade det för, utan vad de sa var att den här sjukdomen kommer leda till att du kommer få sämre njurfunktion. Och det finns ingenting du kan göra för att stoppa det. Utan du kommer att behöva ändra en transplantation eller gå in i dialys. Men som tur var när vi upptäckte det här så såg man det att det var väldigt tidigt. Det var liksom väldigt tidigt stadie av min sjukdom. Så jag hade väldigt mycket njurfunktion kvar. Jag hade ungefär 80% njurfunktion kvar. Så det var inte så att jag kände av det här på något sätt. Så jag kände mig fortfarande frisk efter att ha fått den här sjukdomen. Och det enda som påverkade mig egentligen, det var att jag behövde ta prover och checka lite medicin för blodtryck och annat. Men kunde fortsätta att leva ett normalt liv egentligen.
Organtransplantation, den första gjordes i USA 1954 och belönades med Nobelpriset då.
Vi hör Bengt von Sormühlen, överläkare på transplantationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om historien bakom organtransplantation.
Och i Sverige började vi med njure som första organ som kunde transplanteras 10 år senare. Och det skedde på Serafen i Stockholm då. Och sen så kom lever, hjärta, lunga, tarm och så vidare med bukspottkörtel, har jag glömt att nämna tidigare förresten. De kom sen med ett visst intervall.
Peter beslutar sig för att inte låta sjukdomsbeskedet hindra honom att fortsätta leva sitt liv.
Alltså vilken tur att vi upptäckte det idag. Och att inte vi upptäckte det senare när man har mindre att göra för att liksom bromsa det här. Jag har inte låtit det här begränsa mig till vardagen. Utan jag bodde då ett år i Japan, jag flyttade hem efter det och sen har jag bott i Shanghai. Och det var när jag bodde i Shanghai faktiskt som läkarna började höra av sig igen och sa, men nu har din njurfunktion sjunkit så mycket så att du har ungefär 30% kvar av din funktion. Att nu börjar det bli dags för dig att kanske komma hem, för vi vill ta lite mer tester. Och då kändes det som ett nedlag att den här sjukdomen skulle liksom påverka mitt liv så pass liksom negativt som jag upplevde det, för jag var ju mitt i livet i Shanghai och jobbade och levde där. Så att då kände jag att om jag nu ska åka hem så ska jag göra det med flaggan i topp, och då tog jag faktiskt Transsibiriska järnvägen hem bara för att det var en sån här bucket list grej då. Så att jag kom hem via tåg och skulle egentligen hem till Sverige för att ta mina prover, och sen hade jag av någon anledning tänkt att nu ska jag åka till Brasilien och ska jobba där. Men istället för att hamna då på karnevalen i Rio som det var tänkt, så hamnade jag då på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och det blev då att mina 30% hade på en månad sjunkit till 9% njurfunktion. Och då mådde jag inte speciellt bra. Och då satte man igång med en ganska akut utredning då för att se om jag skulle kunna hamna på en transplantationslista och vänta på ett organ. Eller om jag skulle behöva börja dialys. Så på 10 års tid så tappade jag i stort sett all njurfunktion. Och då mådde jag inte speciellt bra.
Vi gör ju transplantationer på flera olika sjukhus i Sverige.
Bengt von Sormühlen, överläkare transplantation igen.
Och totalt så är det runt 700 ungefär.
Vi undrar hur många som står på väntelistan för organ i Sverige.
Det är ju fler än vad det finns tillgängliga organ. Och det varierar också lite från ett år till ett annat. Eftersom man kan ha olika andra sjukdomstillstånd som gör att man kan behöva tas ner från väntelistan. Men det är alltid ett par hundra mer än vad det finns tillgängliga organ.
Då när jag bodde hemma i Sverige då, på grund av min sjukdom, då var det lite svårt. För då hade jag en situation där jag var sjuk, men jag var inte så pass sjuk att jag gick in i dialys. Och jag väntade då på att man kan säga att jag skulle bli ännu sjukare för att kunna bli transplanterad. Och att då gå till en arbetsgivare och säga, hej, jag har 15% njurfunktion, jag kommer behöva transplanteras inom kanske 1 år. Kanske 3 år, det vet jag inte. Och jag vet inte, men jag vet att jag kommer må sämre och sämre för varje dag som går. Det är kanske en tuff situation. Och jag var singel vid den tiden. Och att gå ut och dejta och säga, tar man upp det på första dejten? Tar man upp det på andra dejten? Eller hur gör man med det? Det var också sånt där som man brottades med, just med hur man skulle leva i vardagen. Jag valde nog att vara ganska öppen med det.
Just njure är den allra vanligaste transplantationen som görs. Omkring 450 stycken per år.
Och sen är det lever, hjärta, lunga. Och väldigt få tarmtransplantationer som görs. Och livmoder är på försöksstadiet mer, kan man säga.
Och rent konkret, hur går det då till vid en organtransplantation? Vid njure och i undantagsfall lever kan donatorn vara en levande person. Men vid övriga organ kommer donationen från en avliden donator. Bengt von Sormühlen berättar.
Och i Sverige så sker det alltid under kontrollerade former, så att det är en patient som har varit på intensivvården. Och fram tills nyligen hade vi enbart donatorer som var hjärndöda. Men nu på senare år så har vi återinfört även kontrollerad hjärtdöd på intensiven kan bli aktuella för organdonatorer. Och donatorn, den avlidna donatorn, den operationen sker alltid på det sjukhus där man avlider. Så att då kommer tränad, alltså kirurger som är mycket vana med just den här typen av ingrepp och åker dit från ett transplantationscentrum. Så kirurgteamet kommer från Uppsala eller Stockholm, Göteborg, Skåne, åker till det sjukhus där man avlider.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är
för
dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hur länge fick du vänta sen på att få ett organ när man väl visste att nu måste du ha ett?
Än en gång, alltså, jag har haft sån tur vad gäller hela det här förloppet att när man blir så dålig att det inte finns någonting annat man kan göra, då hamnar man på väntelistan. Och har man problem med sina njurar, då finns det egentligen två vägar att gå fram. Det ena är att få ifrån en avliden donator. Och då är väntetiden i Sverige mellan 3 och 4 år. För vi är så pass dåliga på att identifiera organdonatorer. Men det andra alternativet är att man kan få en njure från en levande donator. Från en vän eller någon nära anhörig eller någon kollega från jobbet. Och då är det mer att man måste utreda för att se att det matchar, att det passar och att man kommer att klara av en sån här transplantation.
Under ett års tid pågår en utredning där man undersöker om Peter skulle kunna få en njure av någon av sina föräldrar. Det ska visa sig bli en matchning mellan honom och hans mamma. Så 10 år efter sjukdomsbeskedet kommer den stora dagen då han och hans mamma ska genomgå operation. Hans operation tar 5 timmar och efter uppvaket rullas han in till sin mamma.
När jag kom upp några timmar efter henne, då låg hon och läste tidningen. Och det var ju liksom en fantastisk lättnad.
Ungefär en tredjedel av alla transplantationer med njure som görs kommer från en levande donator. Vi undrar hur livet för de personerna påverkas.
För livet för en levande organdonator avseende njure, då ska det vara som när man väl har tagit sig igenom själva operationen och en återhämtning och sånt där, låt säga par till några månader, så ska man kunna göra allt man gjorde innan och må lika bra. Vi har en allmän rekommendation att en levande donator ska leva hälsosamt livet ut och gå på regelbundna kontroller hos njurmediciner så att man hittar andra tillstånd i god tid. Men den transplanterade, då beror det ju på vilket organ som har transplanterats. Det vanligaste är, som jag sa, njure. Medan till exempel en total leversvikt, då saknar vi ju alternativ behandling. Det vill säga dialys som gäller för njure. Så med njure kan man ju gå i åratal i dialys och ha de sidoeffekterna. Medan för lever, hjärta, lunga, om funktionen är helt upphävd, så är det mer, har vi ingen komplett ersättningsterapi. Och då beror det ju på hur sjuk man var innan man transplanterades. Så när det gäller njure så är man ju även i dialys fortsatt svårt urinförgiftad. Jag brukar jämföra det med som att man är som förkyld men utan snuva. Och så har den här allmänna sjukdomskänslan, tröttheten, aptit, den dåliga aptiten. Och sen är man ju då bunden till dialysen och så i stor del av veckans timmar. Och då med en transplantation så släpper ju urinförgiftningen och man är ju fri från dialysen, så man har ju betydligt större möjligheter till ett socialt liv och mår allmänt betydligt bättre.
Om Peter inte hade fått en ny njure hade han varit död idag. Eller så hade han varit uppkopplad mot en maskin 3 gånger i veckan, 5 timmar per tillfälle. Då hade livet mer handlat om att överleva än att leva.
Det hade inte förstått hur dålig jag var innan. Så att jag är så otroligt tacksam för det här nya livet som jag har fått tack vare min mamma.
Innan du fick skrevs på den här, ställdes upp på den här listan för att få en transplantation. Alltså, hur reflekterar man liksom över livet och döden?
Jag tror, för min egen del, så tror jag att de tankarna kom efter transplantationen. Jag tror man har så mycket fullt upp med att överleva vardagen att man orkar inte ta de tankarna riktigt till sig. Och det här med att förstå att jag kanske inte överlever, det hade jag nog svårt att ta till mig. Så att för mig så var den processen kom efteråt. Det så, vad har jag varit igenom? Vad är det som har hänt? Och vad är det som är viktigt i livet? Det är sånt som man tänker på kanske efteråt när man har liksom överlevt och man ska planera sitt liv framåt. Vad är det som är viktigt i vardagen? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Så de tankarna kommer definitivt, men de kommer faktiskt efter transplantationen. Du märker också med många andra att det är kanske ett år, upp till ett år nästan, som det tar att liksom behandla hela den här processen. För det är ju liv och död som det faktiskt handlar om. Och det är klart att det påverkar en.
Så hur gör man då om man vill donera organ?
För att kunna donera efter döden, då behöver man bara meddela sin vilja antingen till anhöriga eller till donationsregistret. Och det gör man ganska lätt och kan identifiera sig med mobilt bank-ID på Socialstyrelsens hemsida. Man brukar bara kunna googla då donationsregistret på sin dator, så kommer det fram den rätt sökalternativ där, och så hittar man lätt rätt. Men bäst är ju att ändå diskutera med nära och kära vad man har för funderingar och ha en öppen diskussion om existentiella frågor i största allmänhet, och en av dem är ju det här. Så även om det är en sällan händelse, man förmodligen inte kan bli aktuell som organdonator även efter döden, så tycker jag att man gärna kan ha diskuterat saken. För när det väl händer så är det inte så mycket tid som finns för diskussion. Och om viljan är klar från början så blir det liksom lättare att hantera den här situationen för alla inblandade.
Ser man tillbaka på de senaste 10 åren har både antalet transplantationer och donatorer ökat i Sverige. Det beror delvis på att vi sedan 2015 inledde ett pilotprojekt där man implementerade metoden DCD, donation efter cirkulationstillstånd. I juli 2022 trädde en ny lagstiftning i kraft där DCD som metod används.
Ja, det var, i Sverige införde vi ju hjärndödsbegreppet 1988 och då under många, många år så har vi enbart haft hjärndöda som organdonatorer. Men trots alla insatser och informationskampanjer och sånt så är det ju som allmänt känt att det är en stadig brist på organ. Och då har vi återinfört det sätt som var då möjligt inför 1988. Att även under kontrollerade former, det vill säga om man avlider kontrollerat på inom intensivvården, så kan man i vissa fall bli aktuell som organdonator. Och då står C-et i DCD står för hjärta, alltså för cirkulationsdöd. Och då är det då hjärtat som slutar slå och inom en 5 minuters period så kan man då fastställa döden. Och om man innan har bestämt att det ska bli organdonation så kan då själva den operationen påbörjas väldigt snabbt, och det då rör det sig om minuter vi talar om.
Omkring 1,7 miljoner svenskar har registrerat sig som positiva till att donera sina organ efter döden. Men långt fler än så har en donationsvilja, enligt föreningen Mer organdonation. Dessutom har vi sedan 1996 en lag om förmodat samtycke. Det vill säga att man förväntas vilja donera sina organ om man inte har gjort sin vilja känd. Vi undrar hur vi ytterligare kan öka antalet transplantationer.
Ja, dels är det ju den grundläggande är ju att befolkningen i stort har ett stort förtroende för sjukvården och att man är medveten om att donation och transplantation är livräddande åtgärder, så att man har en positiv inställning till verksamheten som sådan. Och där har man ju i Spanien under lång tid haft olika kampanjer. Det är mer vanligt att det förekommer i vanliga filmer, vad man ser på tv och liknande och sånt där. Så det är med den allmänna kännedomen om att det är angeläget med den här typen av verksamhet. Men sen har man lokalt under lång tid lyckats bygga upp en donationsfrämjande verksamhet. Så om det finns en möjlig organdonator så finns det mer tränad personal som har större erfarenhet än vad den... För ofta är det ju en sällanhändelse på ett litet sjukhus. I Sverige har vi ungefär 180-190 avlidna organdonatorer per år, och då förstår man ju att på ett litet sjukhus så kanske det är ingen något år och någon nästa år. Och då blir det ju färre möjligheter att få just den här erfarenheten och träningen lokalt. Så att ett allmänt informationsläge, en stark lokal tränad organisation med erfarenhet och sen det som även de nya lagändringarna nu i år i Sverige, alltså ett tydligare regelverk kring gränslandet mellan liv och död, vad som får och inte får göras, men bidrar ju till att ge en färdriktning som går mot organdonation.
Alltså när jag ser tillbaka på det som har hänt mig. Jag blev sjuk när jag var 22 år gammal. Eller jag ser mig inte själv som sjuk, men jag fick en sjukdomsbild liksom, när jag var 22 år gammal. Jag blev transplanterad när jag var 32. Och jag är tacksam över det som har hänt mig. Jag skulle inte vilja leva ett annat liv. Jag skulle alltså inte vilja ha det här ogjort.
Och framtiden då? finns det några forskningsframsteg vi kan hoppas på när det kommer till att till exempel odla organ. Bengt von Sormühlen igen.
Ja, då blir det ju lite olika beroende på vilket organ. Det är ju till exempel njure tror jag är betydligt svårare att odla fram, eftersom där är det är inte bara en njurcell, utan det är hur många olika celler sitter ihop. Och även om sen levercellen är mer komplex, så är själva arkitekturen för levern lättare. Och sen har man ju haft försök under väldigt lång tid och även i nutid med att man försöker hitta en organ från olika djur, till exempel gris. Men den barriären har man än så länge inte på lång sikt lyckats ta sig förbi. Så att kroppen känner fortfarande igen det som allt för främmande. Trots att man har försökt förbehandla organen med olika tekniker. Det som vi hoppas på inom en möjlig framtid är ju ändå att man inte ska behöva ta, eller i mindre omfattning, läkemedel mot avstötning genom olika cellterapier och manipulera immunförsvaret på ett annat sätt än genom läkemedel. Att helt enkelt kroppen så att säga blir tolerant för organen, så att man inte behöver äta läkemedel mot avstötning, den immunhämmande behandlingen. Så det finns forskningsfält som använder olika utgångslägen, och allting går lite framåt, men det är inte så att det ser ut att finnas alternativ i den absoluta närtiden.
Den transplantationen jag har fått och det livet jag lever idag tror jag är ett bättre liv än jag hade gjort om jag inte blev transplanterad. Och det är väldigt svårt för många att förstå, men jag ser på livet annorlunda. Sen har jag svårt att förklara exakt vad det är. Är det att jag tar en promenad, eller att jag umgås med mina barn, eller att jag vänner? Det har jag svårt att liksom kvantifiera eller så. Men jag är jättetacksam över att jag fått det här nya synen på livet.
Du har lyssnat på avsnittet om organdonation. I nästa avsnitt.
Man hör ofta från andra människor att ja, men hon lever i alla fall och du kan ju fortfarande gå här, så hon sitter ju där liksom. Vad skönt att hon fortfarande finns. Men min mamma finns inte. Min mamma försvann för många år sedan.
Vi möter Vici som berättar om hur det är att se sin mamma insjukna i Alzheimers sjukdom redan vid 54 års ålder.
Ja, nu när det har gått så långt som det har gått så förstår hon inte riktigt. Alltså om man visar henne en bild så ser hon inte riktigt bilden. Hon kan inte sitta och titta på tv eller det finns liksom inget. Nej, det finns inget värde egentligen.
Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.